Could I say it again? Do you love the Lord?
Älskar du Herren?
Amen. Hallelujah. We're glad you're here this afternoon.
Vi är glada att du kommit hit idag på eftermiddagen.
We're going to continue on the subject this afternoon that I started yesterday morning.
Ska fortsätta med samma ämne som jag började igår morse.
The elements of a spiritual awakening.
Innehållet i ett andligt uppvaknande.
Turn with us to the book of Revelation.
Vi ska slå upp Uppenbarelseboken.
In the second chapter.
Andra kapitlet.
It's the last book in the Bible.
Det är Bibelns sista bok.
If you don't know.
Om du inte visste det.
John is writing to the church at Ephesus.
Johannes han skriver till församlingen i Efesus.
And he says, nevertheless I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love.
Från vers 4 där så står det att jag har det emot dig att du har övergivit din första kärlek.
In the verses before,
i versarna strax före det,
he talks about her works,
så beskriver han Efesus församlingens arbete och
gärningar, and labor and patience in verse 2,
om deras arbete och deras ståndaktighet.
How thou cannot bear them that are evil and has tried them which say they are apostles and are not and found them to be liars.
Jag vet, säger Herren, att du inte kan lida onda människor, du har prövat dem som säger sig vara apostlar men inte är det, och du har funnit dem vara lögnare.
And has borne and has patience and for my name's sake has labored and has not fainted.
Och du är ståndaktig, jag har burit mycket för mitt namns skull och har inte förtröttats.
So my text comes from verse 4.
Men den texten som jag ska tala över, den kommer från den fjärde versen.
I have somewhat against you.
Jag har något emot dig.
Because you left your first
love. För du har övergivit din första kärlek.
Let's pray together.
Låt oss be tillsammans.
Father, we love you today.
Fader, vi älskar dig idag.
We thank you for your love for us.
Vi tackar dig för din kärlek till oss.
Allow us today to see what you're trying to tell us through this scripture.
Och gör det möjligt för oss att se vad du vill säga genom den här skriften.
God, that we might gather into our heart the truth of God.
Så att vi kan samla i vårt hjärta din sanning, oh Gud.
For thy word has the power to cleanse and change us.
För ditt ord har kraft att rena oss och förvandla oss.
Let the Holy Spirit plant your word in our heart.
Och låt din heliga ande plantera ditt ord i vårt hjärta.
In Jesus' name.
I Jesu namn.
Amen.
Amen.
This is the second tape in this series.
Det här är andra budskapet i den här serien.
There are four views of the book of Revelation.
Det finns fyra olika synsätt som, eller vi kan se den uppenbarelseboken från fyra olika perspektiv.
In the first view,
det första perspektivet.
There are persons who believe that everything in the book of Revelation was accomplished in the first century.
Det är att man tror att allt det som står i Uppenbarelseboken har gått i fullbordan under det första århundradet.
And then there are those who hold the historical view.
Och så finns det de som har det historiska perspektivet.
And they say that the book of Revelations began historically then and is still coming to pass now.
Man säger att händelserna i Uppenbarelseboken började rent historiskt vid den tiden och har sen fortsatt under historiens gång och fortsätter fortfarande.
Then there are those who take the allegorical view.
Sen är det de som har den här allegoriska perspektivet.
And they think that everything in the book of Revelations is an allegory.
Och de tror att allt vi läser i Uppenbarelseboken är andligt och har någon annan motsvarighet.
Between good and evil.
Som handlar om skillnaden mellan gott och ont.
Where good finally wins.
Och där det goda till slut segrar.
And finally there's the futuristic view.
Och så finns det då den här framtidsperspektivet.
It's the view that the first four books in the Bible, the first chapter of Revelations.
Där tycker man att det första kapitlet i Uppenbarelseboken
talks about things that were past.
Talar om sånt som har hänt.
The second, third and fourth books of Revelations.
Andra, tredje och fjärde kapitlet i Uppenbarelseboken.
Describe the church age and the return of the Lord.
Beskriver församlingens tidsålder och Herrens återkomst.
And the other four books, the other books from chapter 4 through chapter 21.
Och resten av kapitlen i Uppenbarelseboken.
Deal with something that is future during the time of the coming of the Lord.
Handlar om någonting som fortfarande ligger i framtiden, ända fram till Herrens återkomst.
Now, you know, theologians have a way of trying to sort things out.
Teologer har en tendens att försöka få ordning på saker, sortera det, ordna upp det.
Personally, I have subscribed to part of the last view.
Jag har delvis kommit fram till att jag tror på bitar av den här sista uppfattningen.
It is my own feeling.
Det är min egen uppfattning.
That the churches that are described in chapter 2 and chapter 3.
Att de församlingar som beskrivs i andra och tredje kapitlet.
Are not just churches that exist during the time of John.
Inte bara är församlingar som fanns vid den tiden då Johannes levde.
But they describe
utan beskriver
the seven church ages.
De sju församlingarnas tidsålder.
When you look at what's happening in the church world today.
När man tittar på församlingen runt om i världen idag.
It would be hard to deny that we are in the Laodicean time.
Så det är svårt att förneka att vi lever i en Laodicea tidsålder.
When the church says I am rich and increased with goods and have need of nothing.
När församlingen säger att jag är rik och har ägodelar och jag behöver inget.
I'll have something to say later about that.
Lite senare så ska jag säga någonting om just det.
But at the same time,
men på samma gång,
I have to subscribe to something else.
Så måste jag ge erkännande till någonting annat.
That there are remnants of all churches.
Att det finns en återstod av alla församlingar.
Jesus writes to the church at Sardis.
Jesus skriver till Sardes församling.
And he says, thou hast a name that you're alive, but you're dead.
Du har namnet om dig att du lever, men du är död.
There are churches today that have a name.
Det är så idag att det finns församlingar som har ett namn.
But they're spiritually dead.
Men är andligt döda.
So I think in the last and final age.
Så att jag tror att i de yttersta dagarna.
We're going to find the remnants of all churches.
Så kommer vi hitta rester från alla de här församlingarna som finns beskrivna i Uppenbarelseboken.
I think that makes more sense than anything I've ever studied.
Det tycker jag är rimligt att tänka så.
To better understand what I'm going to be talking about today.
För att få lite bättre grepp om det jag ska tala om idag.
The awakening of a spiritual awakening, the elements of a spiritual awakening.
Det här med innehållet i ett andligt uppvaknande.
I think we need to understand. We know that we need an awakening.
Vi vet att vi behöver ett uppvaknande.
But let's understand why we need an awakening.
Men vi måste fatta varför vi behöver det.
The church is in many ways asleep.
Församlingen sover på många olika sätt.
If you have an awakening, it's because you're asleep.
Om man behöver vakna så borde det på att man sover.
I have a curious habit.
Jag har en lustig vana.
The phone in my home is on my wife's side of the bed.
Telefonen i sovrummet hemma, den finns på min frus sida.
And the clock.
Där finns också klockan.
Because I do things rather curiously.
Därför att jag har ett underligt sätt att göra saker.
If you call me in the middle of the night.
Om du ringer till mig mitt i natten.
I'll probably answer the phone on the first ring.
Så svarar jag förmodligen efter första signalen.
And I'll be sound asleep.
Och då är jag klarvaken.
And I'll talk to you.
Och jag pratar med dig.
And I'll hang up the phone.
Och jag lägger på.
And never know who called or what they said.
Nej, alltså han är inte klarvaken, han sover, han pratar i sömnen och sen kommer han inte ihåg vem det är som har pratat.
I've done that several times.
Det har jag gjort flera gånger.
I'll be so sound asleep.
Jag sover så djupt.
That I'll reach over and turn the alarm off.
Så att om klockan ringer så sträcker jag ut handen och så stänger jag av.
And just keep right on sleeping.
Och så fortsätter jag sova.
So I'm familiar with what it takes to need an awakening.
Så jag vet vad som krävs för att kunna vakna ordentligt.
And have you ever been startled awake?
Har du blivit någon gång hastigt väckt och blivit så där klarvaken?
Have you ever got startled to where you woke up?
Har du blivit så där överraskad när du vaknar?
And your mind hasn't caught up with you yet?
Och du är alldeles klarvaken, yrvaken, du liksom ditt medvetande hinner inte med att kroppen vaknar.
You look around the room.
Och du ser dig omkring i rummet.
Nothing looks familiar.
Du känner inte igen någonting.
You say, where am I?
Jag vet inte riktigt var jag befinner mig.
As a matter of fact, who am I?
Och jag vet inte ens vem jag är.
That's me.
Sån är jag.
I have to kind of wake up slow, you know.
Jag måste vakna sakta och lugnt.
But it's evident that the church needs an awakening.
Det är helt uppenbart att församlingen behöver ett uppvaknande.
My uncle told me a story one time about a little boy.
Jag har en farbror som berättade en händelse handlade om en liten pojke.
It was during the night.
Det var en kväll.
And the little boy was down on his hands and knees looking around for something under a lamplight.
Och under ett strålkastarljus så var den här pojken nere på sina knän och letade efter någonting.
And this man came up to him.
Så kom det fram en man till honom.
And he said, "What are you looking for?"
Mannen frågade, vad letar du efter?
He said, "Well, I dropped a coin."
Jag har tappat ett mynt, sa pojken.
And so the man was looking around trying to help him find it.
Mannen hjälpte till och letade efter myntet.
And he said, "Where was you when you lost it?"
Och mannen sa, var tappade du det någonstans?
And the boy said, "Back in that dark alley."
Där i den mörka gränden.
He said, "Why are you looking out here?"
Men varför tittar du här då?
He said, "The light's better out here."
Det är bättre ljus här.
So, if you're going to find something, you have to look where you lost it.
Om man ska hitta någonting så är det ju bäst att leta där man tappade det.
So, if we're going to regain what we lost in the Lord,
så om vi ska återfinna vad vi har förlorat i Herren,
then we need to retrace our steps just a little bit.
Så måste vi gå tillbaka i samma fotspår vi har gått.
And when I begin to pray about this message,
och när jag började be över det här budskapet,
one of the things that I first came across was this passage in Revelation 2.
Så var det just det här bibelstället i Uppenbarelseboken 2, något som kom till mig.
And I want to share some things with you that maybe you haven't thought about from this
passage.
Jag vill
gärna dela någonting utifrån den här texten som du kanske inte har tänkt på.
He writes to the church at Ephesus.
Han skriver till Efesus församling.
He says, "I know your works and your labor and your patience."
Han säger, jag känner dina gärningar och ditt ståndaktighet.
There are three times in this passage that Jesus uses the term work or labor.
Vid tre olika tillfällen så talar Jesus eller nämner Jesus om deras gärningar.
This is a church that loved to work for the Lord.
Det här var en församling som älskade att verka och arbeta för Herren.
He talks about those who tried the apostles that were not apostles and found them liars.
Han talar om en församling som prövade sådana som sa sig vara apostlar men inte var det utan var lögnare.
He talks about how they were valiant for the truth.
Och han sa att de hade hållit ut i sanningen.
Here's a church that loves the truth.
En församling som älskar sanningen.
They love to work for God.
De älskar att arbeta för Herren.
They love the truth.
De älskar sanningen.
Then he talks about their perseverance.
Och så talar han om deras ståndaktighet.
They're not going to quit.
Det är sådana som inte ger upp.
They're not going to give up.
De håller ut.
Here's a church that loves the church.
Här är en församling som älskar församlingen.
And loves the fellowship of the brethren.
Och älskar brödernas gemenskap.
Now, they love to work for God.
De älskar att arbeta för Herren.
They love the truth.
De älskar sanningen.
They love the church.
De älskar församlingen.
But the one thing they had lost was their love for God.
Men det de hade förlorat, det var sin första kärlek.
Their love for the Lord.
Kärleken till Herren.
He says to return to your first love.
Han säger till dem att de ska återvända till sin första kärlek.
Let's consider a woman who gets married.
Vi tänker ett ögonblick på en kvinna som
and
gift sig.
She loves being a housewife.
Hon älskar att vara hemmafru.
Now, maybe that's a far out kind of an imagination.
Det kanske är svårt idag att föreställa sig något sånt.
Most ladies I know don't love housework.
Därför att de flesta kvinnor jag känner älskar inte just hemmafruns uppgifter.
But this one does.
Men den här kvinnan gör det.
She loves her housework.
Hon älskar sitt.
She loves being a housewife.
Älskar att vara hemmafru.
She loves her family.
Älskar sin familj.
She loves her children.
Älskar sina barn.
Yet she doesn't love her husband.
Men hon älskar inte sin man.
It's the same thing.
Det är samma sak.
We've seen things like that.
Ja, vi har sett saker som det.
This is what Jesus is saying.
Och det är precis det Jesus talar om.
This church loves to work for the Lord.
Den här församlingen älskar att arbeta för Herren.
It's a church that loves the truth.
som älskar sanningen.
It loves the church itself.
Älskar församlingen själv.
And yet they've lost the one love that really matters.
Ändå har de förlorat just den kärlek som verkligen betyder någonting.
And that is that love for the Lord Jesus Christ.
Och det var kärleken för Jesus Kristus.
This is a church that needs a spiritual awakening.
Och det här är då en församling som behöver ett andligt uppvaknande.
Now, God is not rebuking her for what she's doing.
Herren tillrättavisar henne inte för det hon håller på att göra.
But only for what she forgot to do.
Utan bara det hon har glömt göra.
God is pleased with her. He commends her.
Han är nöjd med hennes arbete. Han berömmer henne.
There are a lot of people that aren't willing to work for the Lord.
Det finns många människor som inte är villiga att arbeta för Herren.
There are people that don't care about the truth.
Det finns människor som inte bryr sig om sanningen.
There are people that don't love the church or the fellowship of the brethren.
Det finns många som inte älskar församlingen och brödernas gemenskap.
But she loves it all.
Men hon älskar allt detta.
But it's not what she has done.
Men det här handlar inte om vad hon har uträttat.
It's what she's left off.
Utan det handlar om vad hon har tappat, förlorat.
And she needs a spiritual awakening.
Och hon behöver ett andligt uppvaknande.
In all of my dealing with people.
Under all min erfarenhet av att ha med människor att göra.
And I've seen God send some tremendous revivals before.
Och jag har varit med om att se Gud sända enorma väckelser.
There's one thing that seems to be evident.
Så finns det en sak som jag tycker är så uppenbart.
When God sends revival.
När Gud sänder väckelse.
And I'm serious now.
Och detta är någonting som jag menar allvar med.
I've seen God move in very special ways.
Jag har sett Gud verka på mycket speciellt sätt.
I've seen thousands of people come to the Lord Jesus Christ.
Jag har sett tusentals människor komma till Jesus Kristus.
I've seen God do miracles many times.
Jag har sett Gud göra mirakler många gånger.
But whenever God sends renewal.
Men när helst Gud sänder förnyelse.
When God sends an awakening to a place.
När han kommer med väckelse och uppvaknande till ett ställe.
One of the first and most evident things that you see.
Så är något av det första och tydligaste tecknen man ser.
Is that people begin to have that fervent love for the Lord Jesus Christ.
Att människor börjar få den där färska, starka, underbara kärleken för Herren Jesus Kristus.
Should I say it again?
Jag upprepar gärna det.
That they seem to come to the place where the first thing is I love the Lord.
Det verkar som de kommer till en plats i sitt liv där de säger så här: "Åh, jag älskar Herren.
I care about him.
Jag bryr mig om honom.
I'm in love with him.
Jag är förälskad."
And this is probably the first evidence of revival in a person's life.
Och jag tror att det är det första kännetecknet på väckelse i en människas liv.
When they lose that love.
När människan förlorar den kärleken.
Then they begin to lose the love of everything else.
Då börjar de också tappa kärleken till allt annat också.
I teach on this sometime. I'm not going to teach on it right now.
Jag undervisar om detta ibland. Det ska jag inte göra just idag.
But I teach on this at my church. Sometime.
Men hemma i församlingen så undervisar jag om detta ibland.
There is a gift of the Spirit.
Det finns en andens gåva.
That will help you.
Som kan hjälpa dig.
To discern the spirits.
Att urskilja andarna.
It's called discerning of spirits.
Det kallas för andebedömningens nådegåva.
Every Christian needs to have that in their life.
Det behöver varje kristen ha den gåvan i sitt liv.
We need to know the difference between our soul and our spirit.
Vi behöver lära känna skillnaden mellan vår själ och vår ande.
I've been teaching on that at my church.
I min församling har jag undervisat om detta.
How to know the difference between soul and spirit.
Hur vi ska kunna känna skillnad på själ och ande.
You see, your spirit says things that you won't say.
Det finns saker som din ande säger som du inte vill säga.
When I'm counseling with someone,
ibland när jag har rådgivning och talar med människor,
the first thing I do is pray for God to reveal their spirit to me.
Så det första jag ber om att Gud ska komma och uppenbara deras ande för mig.
And your spirit will tell me things that you won't tell me.
Och din ande kommer att säga saker till mig som du själv inte säger.
And you'll be amazed at how that helps in counseling.
Det är fantastiskt. Det är förvånande att se hur detta hjälper till vid själavård och rådgivning.
And you can begin to discern by the Holy Spirit.
Och genom den heliga ande kan man börja urskilja
the secrets of people's hearts.
Människors hemligheter i sina hjärtan.
Now only those that you need to know, of course.
Det är naturligtvis bara sånt som kommer fram som man behöver veta.
And when I'm ministering in the body of Christ.
Och när jag betjänar Kristi kropp.
Sometimes I begin to discern the spirits of people in the audience.
Så börjar jag urskilja vad människor har i sin ande, människor som sitter i som mötesdeltagare.
Especially those who are members of my church.
Speciellt de som är medlemmar i min egen församling.
And you can almost tell instantly when a spirit changes.
Och man kan nästan se på, i samma ögonblick som en ande förändras.
When a person's spirit changes.
När en människas ande går igenom en förändring.
You'll have someone that's coming to church.
Det är en person som brukar komma till församlingen.
And they're fervent in spirit.
Och de är ivriga i sin ande.
They're serving the Lord.
Och de tjänar Herren.
Their love for God is tremendous.
De har en hängiven kärlek som är fantastisk.
But then something happens.
Men så händer det någonting.
They lose that first love.
De förlorar sin första kärlek.
And in they'll keep on going.
Men de fortsätter att göra samma saker.
They'll keep on doing the things that they did.
De verkar på samma sätt, tjänar på samma sätt som de har gjort innan.
They'll keep on working in the church.
Fortsätter arbeta i församlingen.
They'll keep on loving the truth.
Fortsätter att älska sanningen.
They'll keep on loving the church.
Älska församlingen.
For a while.
Under en period.
I said for a while.
Under en period.
That's why Jesus writes to this church.
Och det är därför Jesus skriver till den här församlingen.
You see, once you lose that first love.
För att när man väl förlorar den här första kärleken.
That's only the first thing to go.
Så är det bara det första som åker väck.
And after a while, after a person loses that love.
Och efter ett tag när människan har förlorat den första kärleken.
Then they get so they don't want to help as much as they used to.
Så blir det så att de vill inte hjälpa till lika mycket som de brukade göra.
They don't have the same enthusiasm about being in the house of God.
De har inte samma entusiasm längre för att vara i Guds hus.
They get where they don't want to attend as often.
De vill inte vara med så ofta.
It affects their giving to the Lord.
Och det påverkar deras offrande, deras givande.
And finally it affects their whole relationship with God.
Och slutligen påverkar det hela deras relation till Gud.
I've pastored the same church for 25 years.
I 25 år har jag varit pastor i samma församling.
I've seen people come and I've seen them go.
Jag har sett folk komma och gå.
And many times my wife and myself.
Och många gånger så har jag och min hustru.
We'll sit in counsel together.
Suttit tillsammans i själavård och rådgivning.
And I will say to her or she will say to me.
Och jag säger till henne och ibland säger hon till mig.
Have you noticed the difference in brother so and so's spirit or sister so and so's spirit?
Har du sett vilken skillnad det har blivit i den och den systerns andliga liv eller den och den broderns andliga liv?
Most of the time we agree 100%.
För det mesta när vi säger så till varandra så är vi helt överens.
And when a person's spirit changes.
När en människas ande och andliga liv förändras. Så dröjer det inte länge.
It will not be long.
Så dröjer det inte länge.
All month, 2 months, 3 months, 4 months.
2, 3, 4 månader.
It just depends.
Det är lite olika.
Whether they fight it or not.
Och det beror på hur mycket motstånd de bjuder.
But when they lose that first love.
Men när man förlorar första kärleken.
They're not going to be long.
Så dröjer det inte länge.
Now they can do one of two things.
Då kan de göra två saker.
They can quit and go back out into the world.
De kan gå tillbaka ut i världen igen.
Or they can become just a person that occupies a place on the pew.
Eller också kan de bli en person som bara tar upp plats i församlingen.
We have both kinds.
Det finns båda sorterna.
Now he says you have lost your first love.
Och här säger Jesus att du har förlorat din första kärlek.
It is the word agape.
Och kärlek det är agape.
There are three kinds of love that the Bible talks about.
Det finns olika sorters kärlek beskriven i Bibeln.
And I have a message on that too.
Jag har ett budskap och en undervisning om det också.
There is eros.
Du har eros.
There is philia.
Och så finns det philos.
And there's agape.
Och så agape.
But agape is a kind of love that you're not going to find even the word agape. You're not going to find it in classical Greek.
Agape, det är ett ord som man faktiskt inte ens hittar i den klassiska grekiska litteraturen.
It describes something through revealed religion.
Det är någonting som bara finns inom uppenbar religion.
It is a benevolent love.
Det är en benevolent?
A benevolent love.
What could you give me another word?
A very kind love.
Det är en mycket och vänlig kärlek.
Where when you're giving something to someone,
när du ger något till någon,
it is a sacrifice to you,
så är det ett offer för dig,
and it is a pleasure to them to receive it.
Och det är välbehagligt och ett nöje för mottagaren.
It's the kind of love that gives.
Det är den sorts kärlek som ger.
Without desiring or without needing reciprocation.
Utan längtan efter behov eller behov av respons.
It's the kind of love that loves unconditionally.
Det är en kärlek som älskar ovillkorligt.
It's an unselfish love.
En osjälvisk kärlek.
Let me give you a very simple illustration.
Jag ska ge en väldigt enkel illustration.
Suppose it's very, very cold outside.
Vi säger att det är väldigt kallt ute.
I think you people in Sweden can relate to that, can't
det
you?
Det kan ni svenska förstå att det kan vara så.
It gets cold outside.
Det är kallt
here,
ute, säger right.
Now suppose it's cold outside.
Men vi säger att det är kallt.
And you meet a person that they're cold and you're cold.
Du ser att de fryser, men du fryser också.
And you have two coats.
Och så har du två rockar på dig.
Now if you give them one of your coats.
Om du då tar av dig en rock.
And they're warm and you're warm.
Och den andra personen blir varm och du är också varm.
That's filial kind of love.
Det där är den kärleken som kallas för philos.
It's a friendly love.
Den vänskapskärlek, en medmänsklig kärlek.
But suppose you've only got one coat.
Men nu säger vi att du har bara en rock.
And both of you are cold.
Och ni fryser båda två.
And if you take the coat and give it to them.
Om du då tar av dig rocken och ger till den andra.
Not expecting anything in return.
Och det är inte så att du förväntar dig någonting annat av den andra personen.
It's the greatest pleasure of your heart to do that.
Utan du bara gläder dig över att kunna värma den andra.
So that they can be warm.
Så att den andra personen slipper frysa.
And you ask no reciprocation.
Du vill inte ha någonting i gengäld för vad du gör.
But your happiness is because they are happy.
Utan du är bara glad över att den andra personen slipper frysa.
That is agape.
Det är agape.
It is the best love.
Det är den bästa kärleken.
Maybe that influences the word first love here.
Det är kanske detta det handlar om, den första kärleken.
You've lost your first love.
Du har förlorat din första kärlek.
It's the first kind of love.
Det är den bästa sortens kärlek, alltså den första klassens kärlek.
It's the best of all loves.
Bästa av alla kärlekar.
God had a son in heaven.
Gud hade en son i himmelen.
And he loved him and needed him.
Han älskade honom och behövde honom.
But we needed him too.
Men vi behövde honom också.
And he sent his son.
Och han sände sin son.
He took him out of heaven.
Han tog honom från himmelen.
And he came to this earth and died for you and I.
Jesus kom hit ner till den här jorden och han dog för dig och mig.
He didn't have to.
Det var inget han behövde göra.
But he chose to.
Men han valde.
Because he loved us.
Därför att han älskar oss.
For God so loved the world.
För så älskade Gud världen.
That he gave his only begotten.
Att han gav sin enda son.
And he did it through agape.
Och han gjorde det genom agape.
He did it because we needed it.
Han gjorde det för att vi behöver det.
He did it because there was no other way we could be saved.
Han gjorde det för att det finns ingen annan sätt att frälsa.
That is agape.
Det är agape.
Agape love is a sacrificial love.
Agape kärlek är en offervillig kärlek.
It gives without the thought of benefit.
Utan tanke på att få någonting i gengäld.
Of receiving something.
Eller att ta emot någonting.
In Romans chapter 8 and verse 28.
I Romarbrevet 8:28.
That should be a familiar verse to you.
Det borde vara ett välbekant bibelställe.
There are certain verses in the Bible that just really stand out.
Det finns vissa verser i Bibeln som verkligen är lätta att känna igen, som man snabbt tar till sig.
I noticed something in this verse of scripture.
Och den här bibelversen, där har jag lagt märke till någonting alldeles speciellt.
One day the Holy Spirit called my attention.
En dag så kallade den helige ande på min uppmärksamhet och visade mig detta bibelställe.
You know, we can read the Bible over and over again.
Du vet hur det är, vi läser Bibeln kanske gång på gång.
And never see what it says to us.
Och det finns ställen som vi aldrig lägger märke till.
All things work together for good.
Men här står det, allt samverkar till det bästa.
To who?
För den, för vem?
To everybody?
För alla.
Is that what it says?
Står det så?
All things work together for good to everybody?
Allt samverkar till det bästa för alla.
Doesn't say that.
Nej, så står det inte.
What does it say?
Vad står det då?
It says all things work together for good.
Allt samverkar till det bästa.
To them who love the Lord.
För dem som älskar Herren.
Should I say it again?
Jag kan gärna upprepa det.
To them who love the Lord.
För dem som älskar Herren.
When I noticed that one day, it just grabbed my.
När jag lade märke till den delen av versen så tog det tag i mitt hjärta.
Everything works together for good.
Allt samverkar till det bästa.
Now let's take that sentence and understand it.
Vi tar den här meningen och så försöker vi.
Sometimes we misread things.
Ibland så misstolkar vi saker.
It did not say all good things work together.
Det står inte att alla goda saker samverkar.
Amen.
Amen.
Did you notice that now?
Lade du märke till detta?
It did not say all good things work together.
Det står inte att alla goda saker samverkar.
It said all things work together for good.
Det står att allt samverkar till det bästa.
To them who love the Lord.
För dem som älskar Herren.
To those who are the called according to his purpose. Does that mean that adversity works for good?
Innebär det att olika saker tjänar det goda?
How many of you Christians have found that adversity shows up in your life?
Hur många av er kristna har upplevt att ni möter sånt som är svårt för er, som är fientligt mot er, i fiendskap mot er?
That just because you're a Christian, it doesn't exempt you from adversity.
Har du lagt märke till att bara för du är kristen så kan inte du undfly svårigheter? Det är inget, du är inget undantag.
Since the day I got saved until now.
Från den dagen jag blev frälst in till denna dag.
I have known one step of adversity after another.
Så har det varit det ena steget in i svårigheter efter det andra.
And I wondered about Christianity for a while.
Och under en period så funderade jag mycket på detta med kristendomen.
I had a young lady in my church come up to me.
Det fanns en ung dam i församlingen som kom fram till mig.
And she said, "Pastor, I want to talk to you."
Hon sa, "Pastorn, jag vill prata med dig."
I got a problem.
Jag har ett problem.
Before I got saved,
innan jag blev frälst,
I didn't have any problems.
Så hade jag inga problem.
And everything was wonderful.
Allting var underbart.
She said, "The moment I got saved."
Men i samma ögonblick jag blev frälst, sa hon.
She said, "My life has been terrible ever since."
Fruktansvärt att leva.
She said everything goes wrong.
Allting går snett.
Nothing goes right.
Ingenting som fungerar.
I said, "Is that right?"
Stämmer det, säger jag.
Rejoice, sister. Rejoice.
Då kan du vara glad, syster.
It just proves one thing.
Det bevisar bara en sak.
That you've turned and you're going up the stream instead of floating down it.
Innebär att du har omvänt dig och går mot strömmen istället för att flyta med.
You can take anything and throw it in the river that floats and it'll float downstream.
Du kan ta vad som helst och kasta i floden, något som flyter, så det flyter bara med.
It doesn't have a problem.
Inga problem.
But it's a problem to go back upstream.
Det är problem om man ska gå motströms.
And you know, when you're going the same way the devil's going.
Och när man är på väg åt samma håll som djävulen.
You're not going to hit him head on.
Så det stöter du inte ihop med honom.
Hello. But if you're going a different way.
Men om du går i motsatt riktning.
Then he's going.
Då som en motsatt riktning mot djävulen.
Then you're going to hit him head on.
Då kommer du att uppleva en kollision med honom.
And I'm going to tell you something about him.
Jag ska säga någonting om det här.
Now, me and him fought tooth and toenail ever since I got saved.
What did you say?
We just fought all.
Och jag har haft ständiga slagsmål med djävulen ända sedan jag blev frälst.
And there's one thing I've learned about
him. Jag har lärt mig en sak om honom.
That I've had to fight for every inch I got.
Jag har fått slåss för varenda meter jag har skulle att inta.
In the kingdom of God.
I Guds rike.
Hallelujah.
Halleluja.
But I'm still winning through Jesus Christ.
Men genom Kristus så vinner jag fortfarande seger.
Amen.
Amen.
Praise the Lord.
Prisad vare Herren.
I said it yesterday and I'll say it again
jag
today.
Jag sa det igår och jag upprepar det gärna idag.
That every problem I've ever had.
Att alla problem som jag någonsin har upplevt
has brought me to a deeper and fuller revelation of
Jesus Christ. Har fört mig in i en djupare och fullödiga uppenbarelse av Jesus Kristus.
I've always come to know Jesus better through every problem.
Jag har alltid lärt känna Jesus bättre genom alla problem.
That's what it's saying here.
Det är det det står här.
In Romans 8:28. All things work together
allt
for good.
Allt samverkar till det bästa.
It doesn't matter.
Det spelar ingen roll.
It doesn't matter.
Det spelar ingen roll.
God will use it.
Gud använder vad det än är.
There was a man came to me one day.
En man kom till mig en dag.
And something had happened in my life.
Det hade hänt någonting i mitt liv.
Now folks, I had a bad year last year.
Förra året hade jag ett dåligt år.
As far as the world was concerned.
Beträffande världen i alla fall.
My appendix ruptured.
Jag fick en brusten blindtarm.
Now that's no fun.
Det är inte så säkert kul.
I'm talking about it burst inside of me.
Speciellt inte när det brister en brusten blindtarm.
They had to leave it open.
De var tvungna att lämna operationssnittet öppet.
For 2 weeks.
Under 2 veckor.
They couldn't sew it up.
De kunde inte sy ihop det.
And they had to every day they had to open it up.
Och varje dag så fick de öppna det.
And they had to take salt water and
Man fick ta saltvatten,
gauze, saltvattenlösning, push it down in there.
Och så göra rent.
They had to change it twice a day.
Två gånger om dagen bytte de.
Ooh, I hated to see that nurse coming.
Och jag hatade när sjuksköterskan kom och skulle byta.
Now that, folks, that wasn't no fun.
Det var inte särskilt kul.
And then last fall,
och så förra hösten,
I had to have an operation over here.
Så fick jag gå igenom en operation vid ena ljumsken.
There was something over here trying to kill me.
Det var någonting här som försökte ta livet av mig.
And then I had a little cancer on my face right here.
Och så hittade de en cancer i ansiktet på mig.
And I had to cut it off.
Och fick skära bort den.
Last year wasn't a good year.
Det var inget bra år förra året.
And some brother said to me.
Och en broder sa till mig.
Reckon it was God or the devil.
Jag vet, you don't know if it was.
Do you know whether it was God or the devil?
Vet du, sa han, om det är Gud eller djävulen som har gjort det här mot dig?
I said, don't matter.
Det spelar ingen roll.
It doesn't matter.
Det spelar ingen roll.
All things work together.
Allt samverkar till det bästa.
All things work together
allt
for good.
Allt samverkar till det bästa.
When Sister Potter was driving me to the hospital.
När min hustru körde mig till sjukhuset.
When this thing busted.
När blindtarmen brast.
I felt the presence and the power of God with me.
Då upplevde jag Herrens närhet och Herrens kraft i mitt liv.
Hey, Brother Potter, why didn't God heal you?
Broder Potter, varför helade inte Gud dig?
I'm gonna ask him one day when I see him.
Jag ska fråga Herren en dag varför han inte gjorde det.
But he didn't.
Han valde att inte göra
det. He chose not to.
Han valde det.
He let me walk through that.
Utan han lät mig gå igenom den erfarenheten.
You never know what God is doing.
Man förstår inte riktigt vad det är Gud håller på med.
And I've quit trying to guess what God is doing.
Och jag har faktiskt slutat försöka gissa vad det är Gud håller på med.
But all I know for sure.
Men en sak vet jag med säkerhet.
Is that God was with me through it all.
Det är att Gud var med mig genom allt sammans.
And I got to know God a little bit better than I did before.
Och jag lärde känna Herren lite bättre än jag hade gjort innan.
So if the devil brought it.
Så om det var djävulen som kom med det.
Well, he was defeated.
Eller han blev besegrad.
And if God brought it.
Om Herren förde med sig detta,
then he's rejoicing.
Så är han, så fröjdar han sig.
Amen. I'm reminded of a story of an old grandmother who was praying.
Jag kommer ihåg en berättelse om en gammal dam som bad.
She had no food in the house.
Hon hade ingen mat i huset.
This was a long time ago.
Det här var länge sedan.
There was no screens on the windows or anything. Screen on the window, you know, to keep the bugs out.
Det fanns inget.
There's none here either.
Och det fanns inga gardiner i fönstret. Va?
The windows were open, brother.
Fönsterna var öppna.
And she was praying.
Och hon bad.
We'll learn about screens later.
Okay.
And she had two grandsons.
Hon hade två sonsöner.
That were just really mean.
Som var väldigt elaka. Två barnbarn som var väldigt elaka.
They said, let's play a trick on grandmother.
Och de sa, vi spelar ett spratt för gamla farmor här.
They went down to the store and they bought some groceries.
De gick ner till affären och köpte lite specerier.
And they brought them back.
Och tog med sig.
And they stuck them in the window.
Och ställde det i fönstret.
Grandma was still praying.
Och farmor där bad.
Lord, you need to supply me with something to eat.
Herre, du har sagt att du ska förse mig med någonting att äta.
Well, just after she quit praying.
När hon slutade be.
She turned around.
Så vände hon sig om.
And there were the groceries.
Och där fanns maten i fönstret.
Grandma had a good time.
Och farmor, hon hade ju en underbar stund.
Oh, she began to praise the Lord.
Och hon började prisa Herren.
She began to worship God and praise God.
Hon började tillbe Gud.
And then the boys came in.
Och så kom pojkarna in lite senare.
And they started laughing at grandma.
Och de skrattade åt farmor.
Oh, grandma, God didn't do that.
Nej, du farmor, det var inte Gud som har gett dig maten.
We heard you praying.
Vi hörde att du bad.
And we went and got the groceries.
Vi åkte och gick ner och köpte maten.
She looked them right in the eye.
Hon tittade dem rakt in i ögonen.
She said, the devil might have brought it.
Det är möjligt att djävulen kom hit med maten, sa hon.
But God sent it, amen.
Men det var Gud som sände den.
Hallelujah. So I'm not real worried about where something comes from.
Så jag är inte så bekymrad över var saker och ting kommer ifrån.
Hallelujah.
Hallelujah.
I know that all things work
together. Jag vet att allt samverkar till det bästa.
To them who love
the Lord. För de som älskar Herren.
I had a pastor friend one time.
En vän till mig, en pastor.
I learned a lot from him.
Så jag har lärt mig mycket av honom.
He was my senior pastor many, many years ago.
Många år så var han min pastor.
Many times I've seen Brother Whitaker kneel and pray.
Och många gånger såg jag Brother Whitaker kneel and böja pray. Knä och be.
tears would run down his face.
Han såg tårar i ansiktet.
With his eyes closed, he would just reach up for heaven.
Med slutna ögon så vände han sig till himlen.
And he'd say, God, I love you.
Och han sa, Gud, jag älskar dig.
Oh, I love you.
Jag älskar dig.
Tears running down his face.
Och tårarna strömmade ner för kinderna.
One day he was alone.
En dag när han var ensam.
And he was praying.
Och han bad.
Just like he always prayed.
Precis som han alltid bad.
God, I love you.
Gud, jag älskar dig.
And God spoke to him in an audible voice.
Och Gud talade till honom med en röst som kunde höras.
He said, I know it.
Och Herren sa, ja, jag vet det, sa Herren.
I know it.
Ja, jag vet det, sa Herren.
Oh, it's wonderful when God knows how much you love him.
Det är underbart när Gud vet hur mycket vi älskar honom.
You know, if you love the Lord,
du vet om du älskar Herren,
then it's going to change some things in your life.
Så förändrar det saker i ditt liv.
If you love the Lord,
om du älskar Herren,
everything works together for the
good. Så är det så att då samverkar allt till det bästa.
Now that word good needs to be examined also.
Det här ordet bästa, att det samverkar till det bästa, det måste vi också titta på.
Sometimes we have a temptation to interpret the word good our way.
Det finns en frestelse att vi ska översätta det här att det samverkar till det bästa. Det tolkar vi på vårt eget sätt, vad som är bäst.
Now that's not what this verse is saying.
Men den här versen säger något alldeles speciellt.
It's saying something else to us.
Något annat än vi kanske tror.
God knows what's good for you.
Gud vet vad som är bäst för dig.
I said God knows what's good for
you. Gud vet vad som är bäst för dig.
There are some times that God will withhold things from your life.
Det finns tillfällen då Gud kommer att undanhålla dig saker.
There are some times he'll keep you from receiving something you're praying for.
Ibland hindrar han dig från att få saker som du ber för.
Because you want something that is good.
Därför att du vill ha någonting som du tycker är bra.
But he wants something for you that's the best.
Men han vill ge dig det som är bäst.
I heard a man talking about unanswered prayer one time.
En gång hörde jag en man tala om obesvarad bön.
And he said, "Thank God for unanswered prayer."
Han sa tack gode Gud för obesvarad bön.
He said when he was in high school.
Han gick på gymnasium.
That he fell in love with a certain girl in the school.
Han blev förälskad i en viss flicka där på skolan.
And he just prayed that God would let him marry her.
Och han bad till Gud att få gifta sig med henne.
But it didn't work out.
Men det blev inte så.
And later on he married somebody else.
Så han hittade småningom en annan kvinna som han gifte sig med.
Well, many years later.
Många år senare.
They went to a school reunion.
Så hade de ett sånt här skolmöte där den gamla avgångsklassen träffades efter 20 år eller någonting.
He had a chance to meet this woman.
Och där träffade han flickan, kvinnan som han hade velat gifta sig med.
That he had prayed to marry.
Som han hade bett Gud om att få gifta sig med.
He said she weighed about 200 kilos.
Och han sa att han såg att hon vägde ungefär 200 kilo när han träffade.
And she was mean as a wild cat.
Hon var elak som en vildkatt.
He said, "Thank God you didn't answer that prayer."
Så han sa tack gode Gud att du inte besvarade min bön den gången.
God knows best.
Gud vet bäst.
Now you ladies, I'm just teasing.
Nej, till er damer så bara säga att jag skämtar.
But if you love the Lord,
men om ni älskar Herren,
there are times he won't allow things in your
life. Så finns det tillfällen då han inte tillåter dig
that you think are good.
Saker i ditt liv som du tycker är bra.
Because he knows they're not good.
För han vet att de inte är bra.
And then there's times he allows adversity and pain.
Och så finns det tillfällen när han tillåter sånt som är svårt och sånt som är smärtsamt för oss.
To come to your life.
Som kom in i våra liv.
Because he knows it's the best thing.
Han vet att det är det bästa.
Amen.
Amen.
Now sometimes that's hard for us to grasp.
Det är svårt för oss ibland att förstå detta.
But it's still the truth.
Men fortfarande är det sant.
There have been times that God has allowed things to come to my life.
Det finns perioder då Gud har tillåtit saker komma in i mitt liv.
That I just knew it was for the best.
Som jag bara visste att det här måste vara för det bästa.
I didn't understand it.
Jag förstod det inte.
I said, God, the Bible talks about doing it this way.
Jag sa, Gud, Bibeln talar om att man ska göra det på det här sättet.
That's what a theological education will do for you.
Så blir det när man har en teologisk utbildning.
You try to explain the Bible to God.
Man försöker förklara Bibeln för Gud.
Oh, thank the Lord for all them classes on theology.
Och jag prisar Gud för alla lektioner i teologi.
It helped me to explain things to God that he wrote.
Det hjälper mig att jag kan förklara för Gud allt det han har skrivit till mig.
Well, have you ever done that?
Har du försökt det på det någon gång?
But the word says, Lord.
Men ordet säger ju Herre.
And he knows what it says.
Det är klart att Gud vet ju vad som står i ordet.
Better than you do.
Bättre än du.
But I've tried to convince the Lord before that he ought to do it my way.
Jag har försökt övertyga Herren ibland när jag haft det svårt att han borde göra det på det här sättet istället som passar mig.
And he just whispers in my heart and
och
says,
då viskar han bara i mitt hjärta.
I'm doing it the best way.
Nej, säger han, jag gör det på bästa sättet istället.
You know, if you don't love the Lord though.
Om du inte älskar Herren då.
If you don't love the Lord.
Om du inte älskar Herren.
The devil's going to show up.
Då kommer djävulen att visa sig.
He's going to whisper in your ear.
Och viska i ditt öra.
He's going to say, if God loved you.
Han kommer att säga så här, om Gud älskade dig.
Would he let these things happen in your life?
Skulle han verkligen tillåta att detta händer i ditt liv?
I'll bet he's told somebody here that.
Det finns säkert något där.
Has he ever told you that?
Har du hört det sägas av djävulen?
Has he ever whispered that in your ear when you were going through a hard place?
När du gick igenom en svår tid, har du hört honom viska det då?
If God loved you.
Gud älskade dig.
He wouldn't let this happen to you.
Inte tillåta det hända.
He wouldn't let this happen to your mother or your child or your husband.
Det här skulle inte behöva hända din make eller din barn eller dina föräldrar.
Has he ever said that to you?
Har du hört honom säga det?
He does.
Han talar på det sättet.
Very often. And you see, if you don't love the Lord,
om du inte älskar Herren,
then you're going to wonder and doubt the goodness of God.
Då kommer du att ha frågor omkring detta med Guds godhet.
But if you love God,
men om du älskar Gud,
if you really love him with all
your heart, om du verkligen älskar honom med hela ditt hjärta,
you're going to say, well,
då kommer du att säga,
God knows best.
Gud vet bäst.
And he loves me.
Och han älskar mig.
And he wouldn't allow this in my life.
Han skulle aldrig tillåta detta i mitt liv.
Unless it was for the best.
Om det inte hade varit för mitt bästa.
Do you see the difference?
Ser du skillnaden?
When you have a renewed love in the Lord Jesus Christ.
När du har förnyad kärlek i Jesus Kristus.
That's the characteristic of a spiritual awakening.
Det är det typiska, det karakteristiska för ett andligt uppvaknande.
And there's something about love that begets faith.
Och det finns någonting i kärleken som föder tro.
One of the greatest faiths I ever seen was from a child.
Ett barn såg jag ha en tro som var den största som jag har sett.
This child was standing on a bridge.
Det var ett barn som stod på en bro.
His father was in the water.
Pappan var nere i vattnet.
The water was deep.
Och det var djupt vatten.
The child didn't know how to swim.
Barnet kunde inte simma.
But his father said to him, jump in the water.
Men pappan ropade, hoppa ner i vattnet.
And the little child,
och det lilla barnet,
jumped off the bridge. Rakt
från bron ner i vattnet.
Into the arms of his father.
I pappas armar.
God spoke to my heart.
Och Gud talade till mitt hjärta genom den händelsen.
The only reason that child jumped.
Enda anledningen till att barnet hoppade.
Was because he loved his father.
Därför att barnet älskade sin
pappa. That's the only reason.
Det var enda skälet.
He loved his father.
Han älskade sin pappa.
And that love made him trust his father.
Och kärleken fick honom att lita på pappa.
You can't love somebody unless you can trust them.
Du kan inte lita på någon. Du kan inte älska någon om du inte litar på den personen.
There's something about love that makes you trust.
Det finns någonting i kärleken som gör att du kan lita.
One of the very elements of love is trust.
Kärlekens egenskaper är bland annat att tillit.
And that's the kind of thing that God is going to do in our heart.
Och det är det som Gud vill göra i våra hjärtan.
You see, if you really love the Lord,
om du verkligen älskar Herren,
you can trust him.
Så kan du lita på honom.
God says, jump off the
Gud
bridge.
Säger, hoppa av bron.
And we say yes, Lord.
Och vi säger ja, Herre.
And we jump off the bridge.
Och så hoppar vi av bron.
Because we know he's there to catch us.
Därför att vi vet att han är där och tar emot oss.
We know that he loves us and he wouldn't harm us for anything.
Vi vet att han älskar oss och att han aldrig skulle kunna skada oss.
Now, let me rephrase that just a little bit.
Jag ska säga det på ett lite annat sätt.
When God is working in your life.
När Gud verkar i ditt liv.
There's our physical life.
Det finns ett fysiskt liv.
See, this thing just keeps getting more complicated, doesn't it?
Och det här blir allt mer komplicerat, eller hur?
There's a physical life.
Det finns ett fysiskt liv.
The physical body.
En fysisk kropp.
But there's a spiritual life.
Men också ett andligt liv.
And so when God is doing something in your life.
Och när Gud gör någonting i ditt liv.
He thinks of the spiritual life first.
Så tar han itu med det andliga först.
I'm not going to have this physical life all that long.
Därför att det fysiska livet det har vi inte så länge.
And neither will you.
Och varken du eller jag.
Amen. I said, neither will you.
Varken du eller jag kommer ha det fysiska.
Every one of us will put this body down.
Varenda en av oss kommer att lägga ner vår fysiska kropp.
Every one of us are going to pass from this life.
Varenda av oss kommer att lämna det här livet.
So what's more important, a spiritual life or a physical life?
Så vilket är viktigast, det andliga livet eller det fysiska livet?
I would say God would think the spiritual life.
Jag skulle vilja säga att Gud menar nog att det andliga är viktigast.
How many of you have ever played chess?
Är det några här som har spelat schack?
Or checkers or something like that? When you're playing chess,
när man spelar schack,
you have these little small men.
Så har man de små bönderna.
The pawns, they call them.
Bönder kallas de pjäserna.
And when you're playing chess,
och när man spelar schack,
sometimes you have to sacrifice a pawn.
Så måste man ibland offra en bonde.
In order to get a king.
För att få en kung.
Or some other large.
Eller någon annan pjäs som har ett högt värde.
You've played that way, haven't you?
Du har spelat schack.
That's part of the technique of chess.
En del av tekniken i schack är just att man offrar en pjäs för att få en bättre, för att finna en bättre.
You sacrifice that which is lesser.
Man offrar det som har lågt värde.
That you might protect that which is greater.
För att beskydda sånt som har högre värde.
You sacrifice that which is lesser to win the battle.
Man offrar det lilla för att vinna striden, vinna seger.
And sometimes God does that with our body.
Så gör Herren ibland med vår kropp.
He sacrifices that which is lesser.
Han offrar det som är av lägre värde.
That he might do something greater with the spiritual.
För att göra någonting större med anden.
Don't you ever forget what I just said.
Glöm aldrig detta jag sa just nu.
God's first consideration in your life.
Det som Gud tycker är viktigast i ditt liv.
Is the spiritual man.
Är den andliga människan.
Now God may heal you.
Gud kan hela dig.
I've seen God do tremendous miracles.
Jag har sett Gud göra enorma mirakler.
I've seen God just do tremendous healing.
Jag sett Gud komma med fantastiska helbrägdagörelser.
And you just have to be there when God's going to do something, I guess.
Och det här är någonting man måste vara med om när Gud gör.
I know there's a lot of people who believe otherwise.
Jag vet att många människor tror annorlunda.
But I promise you this afternoon.
Men jag lovar dig.
That God is more concerned about your spiritual man.
Att Gud är mer angelägen om din andliga människa.
Than he is your physical one.
Än om din fysiska.
Now, if we will seek the face of God.
Om vi söker Guds ansikte.
John tells us that God wants to prosper us.
Så säger Johannes att Gud vill att vi ska ha framgång och välgång.
He wants to bless us.
Han vill välsigna oss.
But he says, even as your soul prospereth.
Men han säger att precis på samma sätt som din själ blomstrar och mår väl.
God's first consideration is the spiritual man.
Så har Gud en ännu större omsorg om din andliga människa.
If God prospered some of us like our soul prospered.
Om Herren skulle låta oss vara lika välmående andligt som han låter vår fysiska människa och vår själ.
We'd have to borrow money.
I said
we'd have to borrow some money.
Då skulle vi få låna pengar.
There are many Christians whose soul is not prospering.
Det finns många kristna vars själ inte mår bra och inte blomstrar.
God cares about your spiritual man first.
Men Herren bryr sig om din andliga människa först.
Last but not least.
Sist men inte minst.
We're talking about the elements of a spiritual awakening.
Vi talar här om innehållet i ett andligt uppvaknande.
And I would say that love is right close to the top, wouldn't you?
Och jag skulle vilja säga att kärlek är någonting av det högsta. Det är väldigt nära.
Now let me redefine something here for you.
Jag ska omdefiniera någonting för dig.
Do you love the word of God?
Älskar du Guds ord?
I think you do, or you wouldn't be here today.
Jag tror det, för att annars skulle du inte vara här idag.
I love the word of God.
Jag älskar Guds ord.
I love knowledge.
Jag älskar kunskap.
How many of you like to read?
Hur många här tycker om att läsa?
I have two libraries, not just one.
Jag har två bibliotek, inte bara ett.
I have a house that's a library.
Jag har ett hus som jag använder som bibliotek.
Then I have a room that's built off my bedroom that's a library.
Och så har jag ett rum intill sovrummet som är bibliotek.
And I'm always ordering books and reading them.
Jag beställer alltid nya böcker och läser dem.
And one day the Lord began to deal with me.
En dag började Herren ta itu med mig.
And I had to come back to the Lord and confess something.
Och jag måste återvända till Herren och bekänna något.
You see, I love knowledge.
Du förstår, jag älskar kunskap.
And I reach for knowledge.
Och jag sträcker mig efter kunskap.
I studied for knowledge.
Och jag studerar för att få kunskap.
I listened to other preachers for knowledge.
Jag lyssnar på andra predikanter för att få kunskap.
But not just any kind of knowledge.
Men inte vilken sorts kunskap som helst.
It was knowledge about the Lord that I was seeking.
Utan kunskap om Herren var det jag sökte.
And he spoke to me one day.
Och så talade då Gud en dag till mig.
He said, "You've forgotten something."
Du har glömt något, sa han.
You've been learning so much about me.
Du har lärt dig så mycket om mig.
He said, "You've forgotten me."
Så du har glömt mig.
Should I say it again?
Jag kan upprepa det.
I spent so much time learning about the Lord.
Jag hade tagit så mycket tid för att lära mig om Herren.
That I'd forgotten him.
Att jag hade glömt bort honom själv.
I'd forgotten that prayer life.
Jag hade glömt bort det där bönelivet.
I'd forgotten that special time that I had with God.
Jag hade glömt bort den här speciella gemenskapen jag hade med Gud.
You see what I'm trying to say this morning.
Det jag försöker säga nu på eftermiddagen här.
Is that you can love the things of God.
Ja, vi kan älska allt som tillhör Gud.
You can love them so much.
Och älska de här olika sakerna så mycket.
That you let them take the place of God.
Att du låter dem ersätta Herrens egen plats.
In your life.
Honom själv i ditt liv.
Martha was busy fixing something for the Lord.
Martha var väldigt upptagen med att ordna för Herren.
And Mary was working with her.
Och Maria arbetade tillsammans med henne.
Mary was maybe stirring up the potato salad or something.
Och Maria kanske höll på att blanda till potatissalladen. Jag vet inte.
And she kept going to the door.
Men hon återvände hela tiden till dörren.
And listening to what Jesus
said. Lyssnade vad Jesus talade om.
And after a while she just set the bowl down.
Och efter en stund så satte hon undan skålen.
And Martha's over there, she's just working.
Martha, hon fortsätter jobba och fixa dona.
She's frying up the lamb steaks.
Hon håller på och steker lammsteken.
You know, the lamb chops or whatever.
Lammkotlett eller vad det nu var.
And she looks around.
Och så tittar hon sig omkring.
And her sister's gone.
Och hon hittar inte Maria någonstans.
And she looks in the other room.
Och börjar leta efter sin syster i de andra rummen.
And there's Mary.
Och där sitter Maria.
Sitting at the feet of Jesus.
Vid Jesu fötter.
Transfixed by every word he says.
Alldeles hänförd av varje ord han säger.
Martha interrupts the Lord.
Då avbryter Martha Herren.
She said, "Lord, would you speak to my sister?"
Herre, kan du tala med min syster?
Would you tell her to get back in the
kan
kitchen?
Kan du säga till att hon kommer ut och hjälper mig?
And get out here and help me.
Och kommer tillbaka till sina syster.
I'm short-handed as it is.
Jag är bråttom, jag hinner inte med allt.
And dinner's going to be an hour late now.
Nu blir vi en timme försenade med maten.
And would you tell her to get in here?
Du kan väl säga till henne att hon kommer tillbaka.
And Jesus answered her.
Och Jesus, han svarar henne.
Said no.
Nej, säger Jesus.
She's chose the better thing.
Hon har valt det bästa.
And I'm not going to take it away.
Det tänker jag inte ta ifrån henne.
She had found that sitting at the feet of Jesus.
Hon hade upptäckt att detta att sitta vid Jesu fötter.
And adoring him and loving him.
Att beundra honom, att älska honom.
Was the best thing in her life.
Var det bästa i hennes liv.
The Lord would rather have you love him.
Herren vill hellre att du älskar honom.
And sit before him.
Och sitta inför honom.
Than he would to have you work for him.
Än att du håller på att arbeta för honom.
And that doesn't mean that there's not time for both.
Det innebär inte att man inte kan göra båda sakerna.
But just like I told you, it happened to me.
Men precis som jag berättade för dig så hände det här för mig.
I love the Lord.
Jag älskar Herren.
I really do.
Ja, det gör jag verkligen.
And I want you to love him.
Och jag vill att du ska älska honom.
With all your heart.
Av hela ditt hjärta.
But don't let anything take the place.
Men låt ingenting ta hans plats.
The most dangerous spiritual things.
Det som är farligast andligt sett.
Now, if you got a pencil, you might want to write this.
Har du en penna
down.
Så skriv gärna ner detta.
The most dangerous spiritual thing to your life.
Det som är farligast för ditt andliga liv.
Is something that is good spiritually.
Det är sånt som är andligt gott.
It's good spiritually.
Som är gott för dig andligen sett.
Because the devil will try to maneuver it.
Därför att djävulen kommer att försöka att manövrera just det.
That somehow it'll take the place of Christ.
Till att på något sätt ta över Jesu Kristi egen plats.
He'll try to take that which is good.
Han försöker ta det som är gott.
And maneuver it into our heart.
Och så manipulera det i våra hjärtan.
To where we're doing that which is good.
Till en punkt där vi gör det som är gott.
But we forgot our relationship with God.
Men glömmer bort vår relation till Herren själv.
He says, "I know you love to work for
me." Han säger, jag vet, säger han till Efesierna, att jag vet ni älskar att arbeta för mig.
I know you love the truth.
Jag vet att ni älskar sanningen.
I know you're a persevering type of
people. Jag
vet
att ni är uthålliga och har tålamod.
And all of these are good things.
Ståndaktighet, jag vet, allt det här är så bra, det är så gott.
But they've taken my place.
Det bara är att allt det har tagit min plats.
And you've lost your first love.
Och ni har förlorat er första kärlek.
Don't you love the Lord today?
Älskar du inte Herren idag?
Have you let something take his place?
Har du låtit någonting komma in och så har det tagit över hans plats?
When you do,
när det händer,
you lose that awakening spirit.
Då förlorar man den här väckelseanden, den här förnyelsens ande som håller sig vaken.
And you fall into a spiritual stupor.
Och så faller man in i en andlig slum.
And it takes an awakening from God.
Och då behöver Gud komma med ett uppvaknande.
To bring that love back again.
För att väcka den här kärleken till liv igen.
Loving God.
Att älska Gud.
Is one of the first elements of a spiritual awakening.
En av de viktigaste, mest grundläggande och främsta sakerna i ett andligt uppvaknande.
We're going to pray at this moment.
Just nu så ska vi be.
And I want you to ask yourself the question.
Jag vill gärna att du ställer den här frågan till dig själv.
Have you let something take the place of Jesus?
Har jag låtit någonting ta Jesu plats?
Something good.
Någonting gott kanske.
Something religious.
Någonting religiöst kanske.
Something that about God.
Någonting som handlar om Gud.
Have you let it take his place?
Har du låtit det komma in och ta hans plats?
Have you let that first love get away from you?
Har du låtit den första kärleken försvinna?
Only you and God know that.
Och det är bara du och Gud som vet detta.
And we're going to pray.
Och nu ska vi be tillsammans.
And if there's something in your heart today.
Om det finns någonting i ditt hjärta idag.
Something good.
Någonting gott.
But something that's taken his place.
Men det har tagit hans plats.
Then I want you to put it back where it belongs.
Då vill jag att du ska ställa saker till rätta.
And I want you to let Christ become first in your life.
Och jag vill att du ska låta Jesus Kristus själv.
I want everybody to bow their head and close their eyes for just a minute.
Vi allesammans ska böja våra huvuden.
Would you do
och
that with
blunda,
me?
Sluta våra ögon.
How many of you feel like this message was to your heart today?
Hur många är det här som du har känt så här att det här budskapet har verkligen, det är verkligen till mig, det har talat till mig personligen.
God bless you. God bless you.
Gud välsigne dig.
God bless all of these hands today.
Gud välsigne var och en som har räckt upp handen.
Amen. Anybody else?
Är det någon mer här som känner på samma sätt?
I knew this was the mind of the Holy Spirit.
Jag visste att detta var den heliga andes.
God saw that hand. You can put it down.
Herren har sett din hand. Du kan ta ner den nu.
We're going to pray.
Vi ska be tillsammans.
And God's going to restore you.
Och Herren ska upprätta dig.
That's why God gave me this message.
Det var därför Gud gav det här budskapet till mig.
God's going to restore
you. Gud ska upprätta dig.
We're going to pray now.
Och vi ska be just nu.
Father, in the name of Jesus.
Fader, i Jesu namn.
You saw every hand that went up.
Så såg du precis nu varenda hand som sträcktes mot dig.
You even saw the hands of those who wanted to go up.
Och du såg till och med deras händer som ville räcka upp handen men inte riktigt gjorde det.
But there are some here today.
Men det finns en del här idag, Herre.
Who have allowed good things.
Som har tillåtit goda saker.
To take the place of the best thing.
Att ersätta det bästas plats.
Loving you is the most important thing in our life.
Därför att det är ju så här att det viktigaste det är att älska dig.
Now Lord, you saw every hand that went up.
Du såg varenda hand som sträcktes upp, Herre.
And Lord, you're going to touch those people right now.
Och just nu så rör du, vidrör du.
And you're going to restore unto them the joy of that first love.
Du ska återupprätta den där första kärleken till var och en av dem.
Oh God, you're going to touch them now.
Ska röra vid dem just nu, Herre.
I felt you when you touched me.
Och jag upplevde hur du rörde vid mig, Herre.
And I know you're going to touch them.
Och jag vet att du rör vid dem just nu.
Lord, when they raised their hand, they were saying, Lord, I'm sorry.
När de lyfte på handen så sa de, Herre, förlåt mig.
Lord, they didn't know what they were doing, just like I didn't know.
Herre, precis som jag så har de inte vetat riktigt hur det här har gått till och vad det är de har gjort.
But oh God.
Men Herre,
come again, fresh and new.
Kom tillbaka färskt och fräscht.
To that first place in our heart.
Till den främsta platsen i vår.
Lord, we've shoved you back into a corner somewhere.
Åh, vi har trängt undan dig i något hörn i vårt liv, Herre.
But now we want you to be on the throne.
Men nu vill vi att du ska komma och inta platsen på din tron.
Be first in our heart, Lord.
Och var först och främst i vår hjärtan.
Father, we pray in Jesus' name.
Fader, hör oss, vi ber i Jesu namn.
Amen.
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 Can you say amen?
Can you say amen?
Amen.
Amen.
Praise the Lord.
Prisad vår Herre.
The Lord bless you.
Herren välsigne dig.
Thank you for being so attentive.
Tack för att ni har lyssnat så uppmärksamt.
Amen.
Amen. Amen.